En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet EM. Semifinalerna är spelade och oj vilken avslutning vi fick. Med oss för att ge analysen till semifinal nummer 2 från Dortmund, Frida Fagerlund.
Hallå! Ja, det var... Jag tror inte att jag har återhämtat mig riktigt än faktiskt. Det blev ju en sån lång dag i Dortmund och sen slutade det som det gjorde också med Watkins sena mål och engelsk eufori, så att nej, jag kommer behöva några dagar nu fram till finalen på mig att verkligen komma på banan igen, tror jag, för att det är tydligen så här det ska vara med England, att det är mycket upp och ner och sena avgöranden och cykelsparkar och inhoppare som kommer in och gör skillnad och hit och dit, men i final är de i alla fall.
Snabba vändningar, starka åsikter och allt däremellan. Om man ska spela sig till en EM-final så ska man väl göra det på exakt det där sättet för att rent dramaturgiskt sticka ut.
Ja, och jag tror faktiskt att det kan ha byggt på deras självförtroende också. Att de känner att de har det här flytet på sin sida som de ju faktiskt hade mot Slovakien i och med Bellinghams sena cykelspark, och sen hade de förmågan att komma tillbaka mot Schweiz, och de har ju faktiskt legat under här i 3 raka matcher, vilket är oerhört anmärkningsvärt. Men ja, på något vis så tror jag väl att det är den där truppredden framförallt som gör att de står här nu, och Southgate visade ju mot Schweiz att han har samlat en grupp med väldigt erfarna straffskyttar trots sin unga ålder, som ja, klarade av den uppgiften galant mot Schweiz, och sen nu också att han kan slänga in Watkins när han behöver ett djupledshot ihop med Palmer med all sin kvalitet, och de kan verkligen göra skillnad. Det är ju på något sätt Englands främsta vapen i det här mästerskapet, att de har just den bredden på särskilt de offensiva positionerna.
Vi ska återkomma till den gode förbundskaptenen. Jag tänker att vi börjar i rätt kronologisk ordning. Första halvlek var, tycker jag, precis som den andra semifinalen, underhållande, när man kanske gick och väntade på att aha, nu ska de dra det här 120 minuter, sen straffar, och sen kommer Frida vara jättetrött för att hon somnar 08.30. Kände du likadant? Delar du att det var en underhållande inledning i alla fall?
Ja, det tyckte jag, och det berodde väl på att England ändå mötte ett lag som, ja, men som försökte spela fotboll, höll jag på att säga. Men det fanns ju ändå ytor för England att jobba med centralt, och det gjorde ju också att Phil Foden hade sin bästa match. Kobbie Mainoo var också fantastisk under första halvleken, och det fanns helt enkelt mycket ytor för England att utnyttja. Sen blir det ju en förändring där när Depay blir skadad så pass tidigt in i matchen och Koeman på något sätt tvingas göra förändringar som faktiskt gynnade Nederländerna på ett vis efter pausvilan, för att det gjorde ju att man fick in Weghorst och hade, ja, men ett mer direkt alternativ att bara skeppa bollen till. Och det i sin tur gjorde att England återigen såg lite så där statiskt ut som de har gjort stundtals under turneringen. Men att Southgate då ändå har möjligheten att, ja, att identifiera problemen och säga att ja, men låt oss slänga in en direkt anfallare vi också. Alltså någon som kan löpa in bakom backlinjen och som är duktig på det. Och de har ju det alternativet i Watkins. Ivan Toney har andra typer av egenskaper som också har kommit väl till hands under mästerskapets gång. Så att jag tror väl framförallt att det beslutet som Southgate tar där i 80:e minuten, att han plockar av både Kane och Foden, det blir ju avgörande här. Han får ju en del kritik, Southgate, för att han väntar lite för länge med att göra bytena, men det är ju svårt att på något sätt kritisera hans matchcoachning efter det här.
Ja, senast var det ju en halvskadad Kane, åtminstone var det såg ut på tv-bilderna, en ersättare som satte EMs snyggaste straff. Nu fick Ollie Watkins avgöra direkt, så där har han ju gått på ett sätt från utskrattad och stundtals hånad till adlad. Ja, ni hörde rätt.
Ja, precis. Det lär väl, det råder ju lite splittrade uppgifter huruvida han kommer att adlas bara nu för att de har gått i final eller om det krävs att de faktiskt vinner på söndag för att det ska ske. Men han har ju ändå gjort så himla mycket för engelsk fotboll. Man ska ju komma ihåg att det här landslaget var fullständigt kört i botten inför VM 2018 eller ja, redan 2016 när Southgate klev in på ett bananskal och fick ta över efter Allardyce som sparkades efter en väldigt kort period på posten.
Han är ju faktiskt 100% i sätt till segrar, Big Sam.
Han är ju det, precis. Han hann inte göra så många matcher. Men Southgate var ju hans raka motsats också, rent personlighetsmässigt. Här kom det in en kille som är väldigt lågmäld och inte feg på något vis. Det ska man komma ihåg och ha med sig, att det är inte så att han inte vågar fatta beslut. Men han har ju en liten annan approach. Han är lite lugnare och för sig på ett väldigt intelligent och värdigt sätt, skulle jag vilja säga. Och det han har gjort under de här åren är, visst, han har kanske inte spelat den roligaste fotbollen med England och de har varit pragmatiskt lagda många gånger, men samtidigt så tror jag att, alltså rent mentalt och psykologiskt, där har han hjälpt till att släppa på någonting, alltså något hjärnspöke som ändå har legat i de engelska spelarnas bakhuvuden. Och jag tror framförallt att inledningsvis under det här mästerskapet att de kände av den pressen. Och det har ju Southgate själv sagt också, eller han sa på presskonferensen inför den här semifinalen, att han kunde ju se att det här tyngde spelarna oroväckande mycket. Alltså alla krav och förväntningar och sådär. Men nu har det släppt och jag tror att det är en väldigt stor fördel att England kliver in mot just Spanien på söndag. På så vis att Spanien kommer att vara de tunga favoriterna. Det är de som har spelat bäst i det här mästerskapet. Det är egentligen ingen som kommer att förvänta sig att England kliver in där och spelar bländande fotboll och spelar ut Spanien på något sätt. Och jag tror väl lite grann att det faktiskt kan passa England också.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Hur går snacket i England? För vi vet ju att supportrar och även vi journalister är ju snabba i våra svängar när vi skriver och tycker och pratar. Kan du liksom se, främst då kanske under mästerskapet, att tongångarna kring Southgate då och landslaget i förlängningen då har svängt lite?
Ja, det har det. Men jag försöker liksom komma fram också till vad det är som har gjort att det har känts lite annorlunda den här gången jämfört med tidigare mästerskap. Och det enda jag kan landa i är väl att det här blir förmodligen med all sannolikhet Gareth Southgates sista mästerskap. Och det är på något vis som att man har fastnat i det här att ska vi tycka att Southgates session som förbundskapten faktiskt har varit framgångsrik även om de inte vinner nu någon titel. Och på ett sätt så kan man ju tycka att ja, men det borde den väl vara, för att han har ju ändå tagit det här landslaget till två finaler nu. Och ja, det är ju egentligen bara kvartsfinalen mot Frankrike där, VM 2022, en match som man faktiskt hade kunnat vinna som väl sticker ut som det sämre resultatet. Men sen samtidigt så måste man ju också komma ihåg att England har inte vunnit en mästerskapstitel sedan 1966. Så att på det viset så, ja, när man liksom väger de här sakerna mot varandra, visst, de har jättemånga kvalitetsspelare, men vi vet ju om att det inte alltid är tillräckligt. Så jag tror väl på något sätt att hela den här debatten kring Gareth Southgate, den har väl svängt lite grann nu, får man säga. Och jag tyckte väl på något sätt att han tystade en del tvivlar också här i semifinalen. Även om han kommer aldrig vara den bästa matchcoachen. Och det finns tränare som är långt bättre än honom. Och Jag vet ju själv när de här ryktena dök upp om att Manchester United var intresserade av att anställa honom som huvudtränare. Alltså, min första tanke var att, nej men varför det? Men som förbundskapten så tycker jag ändå att han har många av de här egenskaperna som man måste ha. Och det är ju som han själv säger att ett mästerskap är inte normala fotbollsmatcher. Utan där krävs någonting annat och det är så mycket psykologi bakom. Så att ja, han har fått en liten upprättelse får man säga.
För det är ju det kanske viktigaste jobbet är ju att få samman en grupp. Och vi har ju sett diverse olika fotbollskaraktärer genom åren som kanske är svårt att samarbeta med varandra. Men här är, tycker jag det är ganska tydligt när en sån som Harry Kane som är lagkapten och väl någonstans den stora stjärnan, även om kanske Jude Bellingham är på väg att segla förbi där, men han har åtminstone varit det de senaste 5-6 åren eller något sånt. Han vägrar släppa Ollie Watkins i firandet och jag kan tänka mig att en viss Cristiano Ronaldo, även om han också har positiva egenskaper, kanske inte hade tacklat det på samma sätt, utbytt och ersättaren gör mål och avgör.
Ja men precis, jag tror väl det som... Det är det som är det allra viktigaste också när man är iväg på ett sånt här långt mästerskap. Man vet ju själv, så ändå ja men, bevakat exempelvis det svenska damlandslaget väldigt nära. Och där får man ju oftast höra i efterhand att spelare är öppna med att nej, jag hade en horribel tid under det här mästerskapet. Eller att det kommer fram då att nej, men vi kände pressen som vi själva la på oss när vi sa att vi var favoriter och så vidare. Och det kunde man ju lite grann känna inledningsvis här i England. Och just det här också med att Southgate bestämde sig för att peta spelare som Jack Grealish och Harry Maguire som inte bedömdes vara tillräckligt hel för att komma med. Och även till viss del Jordan Henderson som faktiskt står en sån spelare som Jude Bellingham väldigt nära och även Trent Alexander-Arnold. Det var ju beslut som inte alla spelare var helt nöjda över. Så att Southgate har ju lite grann, han har ju stått på sig där måste man säga. På ett sätt som ändå är beundransvärt att han har gått sin egen väg. Men jag tror nu att med tanke på att man har haft en straffläggning där det var ett flertal kyliga straffar, bland annat Alexander Arnold då som ja, verkligen på något sätt kunde visa att han också har en roll att spela här även om han har förlorat sin plats i startelvan. Så jag tror att det är väldigt viktigt just när det kommer till sådana här mästerskap, att alla känner att de fyller en funktion. Jag menar till och med Adam Wharton som inte har spelat. Hans familj var helt galna efter slutsignal och hoppade upp och ner. Och man kunde säga att det var hans familj för att det var liksom 6 personer med Wharton på ryggen.
Och då, det kan ju vem som helst ha. Ja. Fint. Han har ju framtiden för sig om inte annat. En situation som vi ju måste landa i och där jag tycker visar lite på problematiken kring VAR är ju att vi ska ha det här rättvisa verktyget. Och ändå så är det ju dubbla diskussioner huruvida det är straff eller inte den hands innan. Vad landar man i eller vad landar du i främst kring den situationen? För att det verkar ju som att bollen har tagit på Bukayo Sakas hand precis innan Kane då blir... Ja, nersparkade fel ord, men om vi ska tolka regelboken då?
Ja, alltså jag tycker inte att det är straff för det första. Jag har förstått att det finns vissa som tycker olika och menar på att jo, men han fullföljer ju Dumfries i den situationen. Men jag kan ändå tycka att men man måste få tillåtelse också att fullfölja. Sen kan man diskutera huruvida den är så kallad reckless eller inte, men Harry Kane får ju avlossa sitt skott och ja, det var ju väldigt många engelsmän som tyckte likadant att den där straffen hade vi varit väldigt missnöjda om vi hade fått emot oss. Jag har faktiskt inte hört en enda engelsman som tycker annorlunda, men sen å andra sidan så hängde ju ett mål i luften då vid det tillfället, så att även om England inte hade fått med sig den straffen så kändes ändå som att de hade satt dit den ändå. Och det är ju intressant med den här domaren också, för att han har ju trots allt ett förflutet med Jude Bellingham, någonting som togs upp på presskonferensen inför och Southgate fick fråga om, tror du att detta kommer påverka att Bellingham gick ut och kritiserade den här domaren öppet efter Dortmunds förlust mot Bayern München 2021 var det väl, och han fick ju böta, vad var det, 450 000 kronor på grund av det där uttalandet. Och Southgates respons tror jag faktiskt kan ha bidragit rätt så mycket till att den här domaren ändå kände att ja, att han kanske på något sätt kände press att visa att han var opartisk, för att Southgate bestämde sig för att hylla hela domarkåren och menade på att ja, men vi har alltid full respekt för domare, det är bara så det är och vi måste alltid på något sätt ta domarna i beskydd. Alltså det lät mycket så. Och frågar man Nederländerna så är ju inte de helt nöjda med den här domaren matchen igenom. Inte bara det straffbeslutet, utan det var en del frisparkar också där de tyckte att de nog skulle ha fått med sig lite mer. Så att han spelade väl en viss roll. Men å andra sidan så återigen det här med att England ändå gör sin bästa halvlek i mästerskapet där i första halvleken. Och sen är det ju kvalitet rakt igenom när Watkins tar emot bollen där och vänder upp och drar in den.
This summer, Instacart presents famous summer flavors coming to your front door. Or pool. Or hotel.
Your grocery delivery has arrived, sir.
That was faster than room service.
No violins in the lobby.
Oh, seriously? Anyway, sit back, relax, and get delivery in as fast as 30 minutes. Starring your favorite snacks, drinks, and more. Download Instacart for free delivery on your first three orders. Rated H for hungry audiences. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Excludes restaurants. Additional terms and fees apply.
Han har väl någon slags matchfixningshistorik också som ju såklart lyfts när det blir den här typen av diskussioner. Ja, kring Dumfries då, det är ju, jag tycker ju att man kan bestraffa det som ett gult kort, men anfallet är ju avslutat. Men nu är inte jag heller domare eller ex-domare som Jonas Eriksson, så jag vet inte om hur mycket min åsikt är värd.
Nej, precis, det är det. Jag menar också med att det, jag är alltid lite varsam med att uttala mig om domslut, för att även om jag sitter med en känsla att nej, men det där kan ju aldrig vara straff, och så kommer det någon domare och säger att jo, men titta här i regelboken, och då får man ju ha åsikter om själva regelboken och tycka att ja, men det där, så kan det ju inte stå, eller så kan vi inte anpassa oss, eller så kan vi inte följa de här reglerna. Men jag var förvånad över att VAR klev in där faktiskt. Och jag tycker väl på något sätt att där borde ändå domaren stå i en så pass bra position att han i så fall ska kunna ta det beslutet på egen hand.
Det kan man helt och hållet hålla med om. Om vi blickar framåt då, det är 3 dagar till EM-final, Englands andra raka. Spanien har lyst med sin frånvaro i EM-finalsammanhang. Hur tänker du, ska England kunna hota turneringens klart bästa lag hittills?
Ja, men egentligen genom att fortsätta som man har gjort nu. Jag tycker väl framförallt att defensiven kommer att bli vital. Alltså de måste vara påslagna, och jag tycker faktiskt att John Stones, det är en sån som man kanske glömmer bort lite grann efter en match som igår, men jag tycker ändå att han på något sätt har spelat upp sig. Jag tycker viljan också hos Kyle Walker. Man ser ju det ändå att visst, ibland hamnar han lite snett positionsmässigt, men han vill ju verkligen vara en av de här ledarna i det laget. Och jag tror så länge de jobbar stenhårt till 100% och fortsätter med den här formationen där Bellingham och Foden frigörs och där Saka i sin tur för ytor på grund av det här, och ja, Mainu också kan ta för sig, och förhoppningsvis också att Luke Shaw kommer in och kan spela eller starta snarare på vänster wingback, för att han behövs. Det blir inte riktigt samma sak med Kieran Trippier och en högerfot på den kanten, utan kan man få in honom från start beroende på hur redo han är efter sin skada, så kommer det göra jätteskillnad, tror jag. Så att det är väl egentligen det som är nycklarna och inhopparna. Finns ju vissa tränare som pratar väldigt mycket om slutelvor, och jag tycker väl i Englands fall att det är väldigt passande, för att har man så mycket kvalitet i sin trupp så gör man rätt i att verkligen utnyttja den.
Vågar du tro någonting annat än en spansk EM-titel?
Alltså vet du, jag snackade lite med detta med några engelska kollegor igår, för att när man minns tillbaka på den här EM-finalen på Wembley för 3 år sedan, så var det kanske en av de mest miserabla dagarna i mitt liv. Och det låter ju väldigt dramatiskt, för att jag menar, jag är ju svensk, jag är inte ens engelsk i grund och botten. Men det var någonting med hela det evenemanget och vädret för den delen, och just att det var så mycket stök och kaos kring Wembley, och man tar ledningen tidigt mot Italien och sen är det som att man backar tillbaka, och sen slutar det med den här straffläggningen och de här unga killarna, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Jadon Sancho, som på något sätt får agera syndabockar. Det var verkligen en horribel kväll och väldigt, väldigt deppigt. Så att nej, jag vågar inte riktigt tro på att det kommer att bli annorlunda den här gången. Men jag tror också att den här erfarenheten som många av de spelarna tar med sig från den finalen kommer att spela in och vara väldigt viktig. För att många av de här spelarna, även om det är många nya såklart i truppen, så finns det ändå de som har upplevt det här tidigare, befunnit sig i den här situationen. Och jag tror att den erfarenheten kan faktiskt spela en viktig roll i slutändan.
Mm. Vi har pratat om slutälvor, vi har pratat om att England har gjort en straffläggning som var inget annat än 5+. Vilket scenario, om vi inte talar kanske formation men liksom matchbild, tror du gynnar England mest? Vill de liksom ligga och vänta på att Spanien lirar runt och sen försöka hugga, eller tror du att de trivs med kommando?
Jag tror inte att de kommer ha kommandot. Förutsätter att Spanien kommer vilja hålla i bollen i alla fall på klassiskt manér, men igen, jag tror att det kommer gynna England ändå. De har lite svårt när lag ställer sig lågt och täpper till centralt så att de inte hittar ytor där, och man kanske ser till att markera bort Foden och så vidare. Då har de det lite jobbigare, men skulle det vara så att de får minsta lilla möjlighet till omställning eller lyckas nyttja de här spelarna så centralt och ja, offensivt, så tror jag definitivt att de har en chans. Så att det är ju det de kommer att försöka hoppas på då ju. Och det var som jag pratade med en spansk kollega igår, att det är inte som att Spanien inte har svagheter. Och när man har den typen av stjärnspelare, som man väl ändå får kalla dem i England, så kan man absolut vinna en sån match. Sett över 10 matcher hade man kanske inte vunnit mot Spanien, men nu handlar det om en enda final, och då har man alla möjligheter i världen, skulle jag säga.
Jag menar, Jude Bellingham har ju mött några av dem i La Liga, och det har ju gått hyfsat bra i perioder.
Ja, precis. Och återigen, det är ju verkligen långt ifrån honom. Jag satt och tänkte på det här, att vem har egentligen varit Englands bästa spelare den här turneringen eller det här mästerskapet, och det är svårt att peka ut en enda, och det brukar vara så här med England också, att det är någon ny som kliver fram i varje match, och ja, det gör ju att alla känner sig involverad på något sätt, och jag tror väl också att det gynnar själva lagandan i slutändan.
EM-frågan presenteras av Hyper.
Vi ska se om vi får tag på vinnaren i EM-frågan. Det har äntligen blivit dags. Hallå, är det Ted Ström?
Tjena, det stämmer. Ted här.
Kul. Oskar Kisk heter jag. Har spelat in en podd som heter Sportbladet EM. Hur mår du idag?
Okej, jo, det är bra. Tack för dig själv.
Ja, men det är bra. Kan du gissa varför jag ringer? Jag tror ju nämligen att du har varit med och tävlat i EM-frågan, och jag får lov att gratulera till att du har vunnit en UTTV.
Du skämtar?
Nej, det är helt sant.
Ja, sjukt. Ja, det är otroligt.
En fin liten torsdagsöverraskning.
Ja, det får man säga. Ja, herregud. Ja, det var ju jävligt roligt.
Ja, det här blir nästan ett Leif Loket Olsson-moment här.
Ja, precis. Jag vet inte vad man ska säga.
Berätta, var befinner du dig i landet?
Mitt i Blekinge, i en liten by, Bräkne-Hoby.
Mm, det har man ju hört. Blekinge känner man till.
Ja.
Du, vad tycker du om EM hittills?
Hittills Ömsom vin, ömsom vatten är det väl. Personligen som håller på, eller höll på England inför mästerskapet, har man varit ganska besviken på just dem. Men flera andra lag som har spelat betydligt, betydligt bättre.
Men å andra sidan är ju vårt England i final nu.
Så är det. Och det får man ju unna Harry Kane, va?
Ja, det gör man. Där kan vi nog komma överens om att, att vi unnar honom en titel även om han inte är liljevit nu för tiden.
Helt rätt. Det kan han ha ändå.
Du, på söndag väntar final mellan Spanien och England. Vilka tror du vinner finalen?
Hjärtat säger ju England, men skulle jag tippa med hjärnan så får jag ju säga Spanien.
Mm. Det är ju helt rimligt. Ja. Och snart har du en ute-tv. Var ska du placera den? Är det hemma eller åker den ut på landet?
Ja, det blir väl hemma. Jag får väl kanalisera min inre Patrik Syk och bygga en altan helt enkelt.
Alla ska vi den vägen vandra. Men det är Tottenham som är favoritlaget, har jag förstått.
Det är Tottenham, absolut. Ja. Så det blir väl en hel del där.
Lite Premier League och lite annat smått och gott. Några stackars goda människor är vi kvar. Det är du, jag, Bank och Niva.
Ja, vi får hålla fotet helt enkelt.
Ja, superhärligt. Kul att du var med och tävlade. Naturligtvis stort grattis Ted, så hörs vi framöver.
Ja, tack så jättemycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.